Då säger vi varmt välkomna till Superettan-podden. Det här är avsnitt, ja, jag vet inte vad det är ordningen, men vi börjar närma oss 50, Johan. Och ja, du är med 2 veckor i rad här. Hur är läget?
Jo, tack. Extra bra nu när jag får vara med 2 veckor i rad.
Ja, fint. Vad har dagen varit?
Jo, men det är sol här i Sundsvall. Och det är nog första gången sedan Nils-Erik Dacke, tänkte jag säga, som det är det. Och plusgrader dessutom över liksom ensiffrigt. Så att det känns ändå som att någonting är på gång. Sen vad det är, det vet jag inte. Men jag blev glad i morse åtminstone.
Mm. Förra gången jag frågade dig hur du mådde, då var det väldigt mycket fotboll som gjorde att du mådde sådär. Nu lät det positivt, ja. Så att du kanske har släppt det här resultatet som inte var. Eller det var ett okej resultat.
Ja, det är ett tråkigt sätt som det blir händer på bara. Men ja. Jag försöker att svara nu för tiden hur jag mår utifrån någon slags livsperspektiv och koppla bort Kristian, så annars så då blir det
samma just, annars är det samma smar varje vecka.
Ja, bottenlöst mörker. Ja.
Nej, och jag behöver innan stoppa dig, för du vet att vi kommer till det här. Och nu stoppar jag dig och säger välkommen, för att vi har ytterligare en gäst. Stisse Åberg, sportjournalist på Gävle Dagblad och Arbetarbladet. Då har jag fått allting rätt, va?
Allting helt rätt där, ja. Kul att vara med.
Ja, kul att ha dig här. Det är ju så att vi har haft ett derby i Gästrikland. Ett mellan Sandviken och Gävle, och det ska vi snacka ner. Jag lyssnade faktiskt på en podd som heter Alltid rött, alltid rätt inför den här inspelningen, och jag kanske kommer komma in på någon sak du sa där, Stisse, för du var gäst. Men en sak som var kul som du avslutade programmet med, det var ett 2-2-tipp.
Mm. Ja, jag är väldigt glad att du uppmärksammar just det, för det är ingen annan har gjort det, tror jag faktiskt.
Men det kanske är att ta händelserna i förväg. Men ja, vi drar väl tillbaka tiden då. Och vi kanske inte går lika långt bak som du gjorde på den tiden och snackade fina minnen från 80-talet. Men jag tänker att vi ska snacka från kanske säsongens start och hur du tycker att Sandviken och Gävle har börjat säsongen. Om vi börjar i Gävle, vad känner du kring deras start på säsongen?
Jag kände framförallt att Gävle fick en rätt bra start spelmässigt, men inte fick med sig några poäng de första 3 matcher man tog, alltså 2 kryssmatcher. Men det var ju blygsam med utdelning egentligen. Sen hade man ett litet bakslag mot Oddevold borta när man tappade spelet. Och jag trodde nog att man skulle nå upp till sin rätta nivå i det här derbyt. Det gjorde man inte. Man fick ändå poäng om vi känner till resultatet där. Men hittills har vi Gävle haft en poängmässigt svag utdelning, och trots att man försökt hitta det i sitt, ska jag säga, nya spel där man ska vara lite mer offensiv.
Mm. Och på förhand, vad trodde man de här lagen gentemot varandra? Jag menar, Sandviken kommer ju, som har blivit allmänt känt de senaste åren, med en optimism när man går upp, medan Gävle gjorde väl en, får man säga, godkänd säsong förra året när man avslutade väldigt svagt. Vad tror du de lagen på förhand? Kommer de här lagen tampas i botten?
Det var väl laget Realism, det är Gävle IF också. Optimism är ju Sandvikens IF i så fall. Alltså, Superettan är ju jättesvår att sia om egentligen. Det är som en tombola, det kan bli lite vad som helst ibland. Jag trodde väl och tror fortfarande att Gävle IF ska kunna hantera Superettan på ungefär samma sätt, fast kanske ha lite tuffare. Och sen har jag väl förhoppningen om att Sandvikens IF med sin optimist och sin, ska jag säga, ibland lite vågade, men ändå sin egen spelidé, ska lyckas etablera sig den här första säsongen. Det skulle bli väldigt intressant för distriktet där, och framförallt är det ju enormt roligt att det är 2 lag på den här nivån. Det har inte varit det sedan, nu får jag prata 86 någon gång, alltså var det Division 1 norra den gången i. Alltså näst högsta, och dessutom är det ju Superettan sedan 20-talet en riksserie också.
Jag var lite orolig för Gävle på försäsongen när jag hörde att man skulle ställa om till ett mer offensivare fotboll. jag tycker att Gävles liksom styrka i fjol var att man fredade sitt mål. Man var otroligt bra på att liksom ta sig tillbaka i matcher eller liksom hålla ledningar och så. Tycker du att de har liksom förstärkt tillräckligt mycket för att byta till en offensivare modell? Eller var det liksom, vad känner du?
Nej, det tycker jag inte att man gjort, snarare tvärtom egentligen. Men jag förstår ju liksom att den här hela tiden känns som att man måste utveckla, att man måste göra någonting av. Man gjorde ju väldigt bra i fjol. Man lyckades fixa den här superettanplatsen och man spelade väldigt bra försvarsspel och hade en bra förmåga att med karaktär ta poäng i slutet av matchen också, fast man egentligen var utslagen där. Så var det mot Sundsvall, vet jag, så var det mot Östersund. Man tog de här pengarna, man vann inte matcherna, men man plockade med pengar som behövdes. Och sammantaget hade man då en väldigt lyckosam start med 6 poäng på de 2 första matcherna. Och de där 6 poängen, det gjorde att man flöt som en kork hela säsongen. Men jag tycker väl all... Det är ju klart man måste försöka utvecklas, men det är ett litet vågspel här faktiskt. Man har ju tappat en del spelare. Man tappar bland annat den kanske superettans bästa målvakt Robin Wallin till Öster. Och det märks lite grann faktiskt i spelet. Det gör det.
Ja, jag tänker också, jag förstår också viljan framåt. Jag vet ju Mikael Bengtssons liksom driv och allting. Jag har full respekt för att man vill framåt, men jag kunde väl känna att man kanske behöver etablera sig först och försöka få... Det är ju inte liksom så att det finns massa pengar på banken heller och ta in jättedyra spelare. Men jag kunde känna att något år till där man fick vara lite cyniska, vilket de kanske kommer vara ändå. Men det var min rädsla bara för Gävle var just det med lite Janne Andersson-syndromet när han skulle börja spela 4-3-3 plötsligt och sådär.
Det gick som det gick.
Ja, det gjorde det.
Men ursprungsfrågan då, vi flyger ju iväg, vilket alltid är väldigt trevligt. Men Sandvikens start, hur ser du på den? Man har ju plockat poäng, vilket alltid är viktigt.
Man vunnit 2 matcher, men framförallt hade man ju en 0-4 start nere i Skåne på Landskrona på ett naturgräs som man inte sett i Eskland på ett halvår ungefär, så det var man inte intränade på. Och det var både en smäll och det som alltid kallas en veckaklocka. Och det tog man med sig. Man fattade vissa saker av sitt försök att spela bollen via målvakten hela tiden och hitta lite andra lösningar och utnyttja dem även på hemmaplan. Man har tagit med segrar mot både Örebro och Öster, dock med en god portion, inte tur men allvarligt lyckosamma. Både seger mot Örebro, då hade Örebro en jättechans att ta ledningen, kunde bli en helt annan match, och mot Öster man vinner med 1-0 på en straff. Hade Öster en jättechans också före. Och innan de två matcherna så hade offensiva Sandviken då gjort 3 mål, var de 2 fotbollsstraffar.
Och jag tänkte fråga dig, för att när vi summerade första omgången och Landskronas match så var det ganska lite Sandviken vi pratade om. Och det berodde på att jag och vi tyckte att faktiskt Landskrona gjorde en av de bättre matcherna vi har sett och sedan vi började följa Superettan lite starkare och göra den här podden. Jag var så otroligt imponerad av Landskrona i den matchen. Vad känner du att Sandviken, om du kanske kollade med de ögonen lite mer, vad gjorde en dålig match eller likt oss att Landskrona var väldigt bra?
Jag säger så här, att jag är helt säker på att ni hade bättre koll på Landskrona än jag. Man tittar ju då med det lokala lagets ögon egentligen. Men det jag fastnade för var att de 2 första målen var ju att man bjöd Landskrona på bollen i helt fel lägen. Det var det som fastnade hos mig och det som fastnade i Sandvikens lagledning också, hela laget som man tog med sig egentligen. Sen nu håller jag med Landskrona. De är ju bra, Landskrona, det ser man ju.
Ja, absolut.
Det är en pandemi där.
Nej, du först.
Ja, förlåt. Ja, men det är en pandemi där i svensk fotboll att spela fast sig från målvakt och släppa in mål. Det måste ju ha varit 20 mål nu i Allsvenskan och Superettan när man har spelat igång. Alex Axén kommer ju få en blodpropp snart.
Ja, exakt.
Han dyker upp i varje klipp numera. Likt det så illa var det inte Sandviken då, men det var nästan lika illa faktiskt. Det finns en balansgång mellan naivitet och optimist där.
Ja, exakt.
Verkligen.
Och det går väl hand i hand lite med att vara nykomling och vara lite naiv. Man läser nog ganska, man bör göra det illa kvickt de första omgångarna, inser att vi har gått upp en nivå. Och det verkade som att Sandviken förstod sen på hemmaplan.
Då kan man vara naiv en omgång, så är det imponerande ändå.
Ja, verkligen. GIF Sundsvall har varit i 3 år.
Ja, exakt.
uppladdning inför derbyt. Jag tänker att vi lämnar kanske fotbollsplan lite och slänger mig med ett engelskt uttryck, talk of the town. Hur var det? Hur upphåsad är den här matchen? Det var ju några år sedan sist, som att man har bytt serier.
Ja, det blev ett upphåsad faktiskt. Och det ska jag säga, det är väl en anledning var att Brynäs lyckades spela klart sin hockeyallsvenska där, så att lämnade fältet fritt för fotboll, vilket jag tror många var tacksamma för. Annars hade Brynäs spelat match dagen före, nämligen då hade ju halva Gävle varit kanske lite ringrostiga dagen efter kanske. Men nu fick fotbollen en chans, och den tycker man tog också. Därför blev det mycket snack inför matchen. Det blev en lagom skön hets mellan de här två orterna, Sandviken och Gävle då. Och just att det finns ibland en tagg hos Gävle IF att SCF, som man säger här i Gästrikland, är lite kaxiga. Man säger, så här vill vi spela fotboll, så här tänker vi ta oss an Superettan. Vi värvar inte in några riktigt rutinerade spelare, utan vi tänker på vårt spel och vi värvar så här. Vi värvar unga spelare som vi tror passar in i det här. Och det tror jag lite uppstickade på en sätt, va? Sånt kittlar ju naturligtvis då, för Gävle IF har ju varit stormakten då i SG-fotbollen under hela 2000-talet med de här 12 allsvenska säsongerna och hela tiden med sin fortfarande nya arena och alla faciliteter, alla möjligheter.
Och en lite större ort också. Eller
ja, precis. Så är det ju. Upptagningsområdet är ju liksom mycket större egentligen.
Ja. Och publik inför, det var strax över 5000. Var det enligt beräkningar, var det positivt, negativt?
Ja, det kom till 5485 tror jag det var till slut, och det var ju en jättefin publiksiffra. Ja, det var ju just nu skidde solen i Gävle, det gjorde det inte i lördags kan jag säga, utan det var som var lite grått och kallt och blött, och historien om ett fotbollsliv egentligen.
Otroligt bra siffra tycker jag, måste jag säga. Oväntat hög nästan. Inte på något sätt för att liksom dissa eller så, men jag tycker verkligen att det är en väldigt bra siffra. Kul.
Ja, nej, det är svårt ibland. Jag vet inte. Och vissa lag har man sämre koll på. Jag tror med fotbollsintresset i Gävle och Sandviken har jag inte så bra koll. Därför frågan lite mer öppen om det är en bra eller dålig siffra.
Och sen matchen, inte på många som bor där.
Nej, inte exakt i alla fall. Jag vet att det är fler i Gävle än i Sandviken. Matchen, Stisse, den blev ju av ändå till stora delar det du önskade i Alltid rött, alltid rätt podden, vilket du sa då att du hoppas på en upplevelse. Ta oss igenom den lite. Det blev ju några mål och det blev ju 2-2.
Det blev mål, det blev 2-2. Det var en match som svängde åt alla möjliga håll, och man längtade också i sån här derby efter en riktigt genombrott, en derbyhjälte. Och då hade ju Sandviken länge egentligen och hade laguttagning också, som att jag kanske inte ska använda ordet chockad Gävle IF, men kom extremt överraskande. De plockade alltså in en spelare som inte hade startat positionen forward längst fram. Där har man kört med andra spelare hittills. Då stoppar min engelsman James Kirby, som i fjol spelade i division 2 i Sandvikens AIK, in på topp en gång och gjorde en lysande match. Jag såg när han gjorde sitt första mål hur man jublat på bänken och tränarna i SCF, hur man jublade över sin uttagning, tror jag det var där. Och den här Kirby, alltså en fysisk engelsman, tar bra taget player, får direkt ett grepp på GIFs mittback Martin Rauschenberg, får ett övertag där. Han är väldigt bra i bollmottagningar. Gör först ett mål och sen gör han ju ett till slut också, som är väldigt viktigt för matchen för SCF. För då hade man redan fått den här utvisningen.
Det 2-0 målet där, jag är lite ambivalent, för att det ser ut som ett väldigt, väldigt bra skott, men det ser också ut som att Oskar Jonsson ligger ner väldigt tidigt. Vad är din upplevelse från målet?
Ja, det är ett väldigt bra skott och du ser väldigt bra tydligen, för att jag vet inte vad Oskar Jonsson gjorde riktigt där. Och ser inte på i verkligheten hinner man inte heller med att se, och sen tittar man på bilderna, det är möjligt att han halkar, för han den där bollen ska man nästan ta som målvakt ändå, men det är ett väldigt överraskande skott också.
Mm. Ja, verkligen, och det är som sagt hårt, men det ser konstigt ut, jag vet inte, jag fick ingen riktig grepp av det.
Så går det med målvaktet från Sundsvall, om man säger så då.
Ja, vi har ju inte haft någon
bjöd på.
Ja, men det var väldigt kul när Kirby gjorde första målet, så var det någon som skrev på Twitter att han hoppar efter mål, alltså han gör målgest, och då skrev någon: så precis så här ska en forward i superettan, alltså precis så här dålig spänst ska en forward i superettan ha när han firar ett mål. Då ser man att han så här hoppar upp och landar direkt liksom. Det var väldigt roligt.
Alltså han hoppar upp och sen vände han, för att han var ju på väg att springa mot Gävle IFs klack. Sen vände han istället och sprang på målet där.
Ja. Det kan ju vara klokt kanske.
Det var ett bra vägval.
Ja.
Vad det skulle ta mig till. Nu tappar jag helt.
Vi är framme vid 2-0 i alla fall.
Ja, exakt.
Ja,
då har det redan hänt en del andra saker. Då har det hettat till med flera varningar. Bland annat har Martin Springfeldt, som spelar från start också första gången i SF den här säsongen, hunnit få ett gult kort. Det var det nära till när det blir en tilltrasslad situation. Det är vid den egna hörnflankan egentligen som slutar med att Springfeldt trampar på GIF-spelaren Capatonde. Ja. Ja, det är inget snack om det. Det är till gult kort, det är bara rätt ut. Så är det.
Det ser ju faktiskt avsiktligt ut.
Förlåt nu.
Ja, visst.
Det ser avsiktligt ut.
Ja, både och ska jag säga när jag tittar på reprisbilderna. Han har ingen riktig balans, men söker ju ändå bollen där. Jag har ju pratat med också. Jag tror inte att det var avsiktligt faktiskt, utan det var bara riktigt klumpigt gjort egentligen. Ja. Och då han visste han hade ju ett gult kort redan, han var nära ett till gult kort också, så att det är ingen spelare som man förknippar med den typen av aktioner.
Nej,
han har aldrig varit utvisad under sin seniorkarriär, och snittar ungefär två gula kort per säsong på 10 år, så att ja. Men det var ju en viktig grej i matchen, så var det ju. Typisk derbygrej kan man säga.
Ja, och någonstans här, fast du säger att det inte var karaktäristiskt för spelaren, så jag kollade på matchen, och han var ju så het i första halvlek, så det kändes ju nästan som, inte en tidsfråga, men att det hände blev jag ju inte jätteförvånad över.
Nej, det var en tidsfråga. Du är helt rätt ute. Utan, hade inte det hänt, så tror jag att man hade plockat av en i paus.
Mm.
Ja, för det ser ut som att han liksom har vunnit duellen, och att han skulle kunna ta bollen och alltså, löpa iväg med den. Men att han stannar kvar med vänsterfoten. Jag tror inte heller att han var ute efter skada eller så, men bara att han liksom... Det kan ju vara hela den här Örebro-grejen, att han inte fick kontakt där. Alltså, och plus derby och allting vill bevisa sig och så, att det blir för mycket. Men jag upplever ändå att han dröjer kvar på ett onaturligt sätt och trycker till foten på ett sätt som gör att... Jag hade inte tyckt att det var konstigt om man fick direkt rött heller, helt ärligt. Mm. Personligen. Utan att liksom tycka något illa om honom, eller att jag tror något illa om honom heller.
Ja, en väljare man. Jag tror att det var extremt klumpigt gjort bara.
Mm.
Ja.
Men det är ingen stor problem. Man har i hockey har man ansvar för sin egen klubba. I fotboll har man ansvar för sina egna fötter, oavsett vad man sätter dem egentligen. Så är det. Då man åker ut då. Gud. Och det var väl inte hans största dag i karriären, det kan jag säga.
Nej, och vi ger ordet.
Det bara händer när man inte behöver ha koll på.
Ja, ibland så.
Sista 30 minuterna av matchen, om vi tar oss an dem, för då händer ju också saker.
Nu var det sa du.
Nej, men jag sa om du fortsätter din fina genomgång, vi har ju ganska mycket kvar.
Oh ja, precis. Men vi närmar oss paus, va?
Ja, men exakt.
Och så har går in i andra när vi får komma ut och har möjlighet att spela med en man mer egentligen. Och som jag bedömer, väntar på att göra ett taktiskt smart byte egentligen. Man startar matchen med Man hade problem inför matchen med Adrian Edqvist som har varit högre ving som var avstängd och som har haft lite skadeproblem på Jörg Rafael och som spelar till vänster i den här ska jag säga, fembackslinjen. Nu valde Micke Bengtsson då mycket överraskande att ha tre mittbackar, stoppa ut den fjärde till höger som heter Kevin Persson som en stabil mittback men inte har någon passningsfot och så hade man Jörg Rafael till vänster. Och sen väntar man hur länge som helst i andra halvlek till 70 minuter när man då plockar in Friman på Sebastian Friman till höger. Och helt plötsligt då får man möjlighet att slå de här inläggen som man vet kommer att vara såra i Sandviken väldigt mycket. Fram till dess hade man brukt bolla sig rakt in i stort sett. Rauschenberg skulle styra spelet, alltså mittbacken och till slut på mål få skjuta flera gånger.
Mm. Jag känner att...
Ja, det krävs en giffare.
Ja, jag skulle säga att Friman var i slutändan, om vi räknar, kallar det matchvinnare, den viktigaste spelaren i Gävle IF den här kvällen, eller eftermiddagen. Ingen tvekan om.
Han har ju också startat lite så förvånande ändå, en del matcher på i starten här, som Vinge va?
Ja, han får ju liksom, alltså, man plockar igen lagställningen med honom både till höger och till vänster. Nu fick han ju komma in fräsch och alltihopa och han har faktiskt en väldigt bra högerfot med de inläggen. Och allt med tröttkört Sandviken orkade inte täppa till, han fick yta det och hade väl låtit en av passningarna där, men det var ju de här bollarna som torterade Sandviken som blev tröttare och tröttare.
Han gjorde ju ett hyfsat frisparksmål på försäsongen mot oss, Friman. Han borrade ner i krysset i Nordic där.
Just det.
Han har ju en jättefin fot tycker jag. Mm.
Och sen, om jag får ta över ordet, så är ju en nykomling. Och utöver att man är lite naiv ibland så är man också ofta lite svag i luftrummet, känns det som kan vara så. Och då är det ganska svårt att stänga matcher, eller?
Ja, helt rätt uttryckt också. Jag menar, Sandviken bygger spelet på, vi kan ju säga också här, man dominerar ju totalt den första halvleken med sitt bollinnehav. Man tillät ju inte Gävle IF att spela något som helst, utan det var ju bara en fråga om man hade 2-0. Man kunde ju haft 3-0 också. Och man har också man kan inte ens säga det, att det var en jättechans till 3-0 i början på den andra halvleken när man tar sig igenom med en man kort. Och John Junior skjuter i stolpen och Kaboje ska bara lägga in bollen i tombur och lyckas trassla ihop fötterna och skjuta utanför. Helt obegripligt faktiskt. Man har ju i alla fall två fötter, väl i vänster istället. Men han stelnade till där i ögonblicket. Men du var inne på det här med en svaghet som Sandviken har i sitt lagbygge är ju att man har inte enormt fysiska mittbackar. Man är inte enormt bra på i luftspelet i egen box egentligen. Och då bygger ju alltså idén också på att man då ska hantera att man ska inte släppa iväg de här inläggen. De får inte komma med precision, vilket de gjorde nu.
Mm. Mm. Och det är ju inga dåliga inlägg, men kanske vid båda tillfällena som du säger så hade ett annat lag, en annan backlinje hanterat det annorlunda också när man leder 2-0 och det är ett derby. Och, ja, jag tror som det är väl Sandvikens supportrar som går
inte
det här.
Inte alla lag.
Svikna. Nej, inte alla lag. Men ja, efter den första halvleken så kan man inte vara glad som sandvikare.
Nej, sorry.
Nej, det var ju alltså, de kände väl att den här matchen hade de i alla fall hade ju 2-0 och jag skulle säga att man bevisade att den spelstil man använder var den dominerande. Skulle man liksom räkna boxningspoäng så hade man ju haft många poäng så som helst då i efterförsäljning plus att man ledde matchen. Så att egentligen var det ju Sandviken ställde till det för sig själva genom den här utvisningen på Martin Ringfeldt. Han ställde till det för sitt lag naturligtvis. Annars är jag helt säker på att det här 2-2 tipset som var vräkt ur med hade varit totalt fel. Matchen kunde sluta 3-4-0 eller 3-1 eller 4-1. Så hade det slutat igen. En sån match var det egentligen. Men fotboll, superettan.
Fotboll, ja. Och det hade väl du väl räknat tips att det är sådana här dumma grejer som sker när det är fotboll.
Ja, alltså det är det som är så härligt med att skriva om idrott egentligen, att man kan hålla på och lägga upp vilka scenarier som helst, men det, verkligheten överträffar alltid dikten, så är det.
Och vi snackade om att vi, eller du pratade om att det är ett fint sätt den här matchen hade kunnat få summeras är med en derbyhjälte, men har den summerats, har rubrikerna varit en vad ska man säga, en derby, ja vad heter det, åt andra hållet, en derbyförstörare i
syndabock, menar du?
Syndabock, ja. Heter det, det är bättre ord.
Det försvann väl lite grann, så är det alltid en match då det slutar 2-2, ingen är ju riktigt nöjd ändå. Sandviken liksom tyckte att de skulle vunnit matchen och Gävle tyckte att de skulle ha vänt och vunnit matchen också. Så att i slutändan så ska man räkna poäng, så tror jag att poäng och spel, då tror jag att Sandviken tog med sig lite mer av den matchen egentligen. Att man fick mer svar på det man var bra på och även vad man var dålig på. Men Gävle stod mer och stampade och utan en förmåga att hantera matchen, förutom när de fick den gratis.
Det blir ju lite delikat så att Sandviken är så pass mycket bättre, men att det ändå blir den här utvisningen som ändå på något sätt kanske förmildrar då att man tappar till 2-2. Alltså det finns en större rimlighet i att man gör det då på något sätt. Samtidigt så får ju Gävle återigen bevisa att de är ju ruskigt bra på att faktiskt inte ge upp, utan att de forcerar på ett sätt som ofta är vägvinnande och ganska robust, tycker jag.
Ja, precis. Det får ju Gävle ta med sig, att man fortfarande har den karaktären. Oavsett vilka misstag man gör övrigt, så har man möjligheten att ta poäng, så till slut tar man där. Men nu har man ju inte vunnit. Nu måste jag tänka efter. Det är ju, jag tror det var 9 matcher i fjol som man inte vann på. Nu har man 5 matcher utan seger den här säsongen. Ja. 14 matcher utan 3 poängare. Man kanske inte ska räkna för säsongen, men ändå 5 matcher utan 3 poängare. Det tror jag känns lite jobbigt. Det är ju de som biter i tabellen, märker man på en gång.
Ja, det säger ju någonting. Alltså, det är klart att det gör det. För att förra säsongen också, man säger, jag tyckte att de gjorde en jättebra säsong. Jag hade inga förväntningar på att Gävle skulle, med den låga budgeten och allting så. Det var jätteimponerande på många sätt. Men sista 9 är ju liksom, jag vet inte. Det är ju inte bra många gånger. Sen att de tar poängen då är ju som sagt starkt. Men någonstans, man kan ju inte hålla på att hanka sig fram och hämta igen och ta en poäng. Liksom. Man måste ju börja vinna matcher. Och frågan är om det räcker med Leo Englund. Liksom. Jakob Hjälte sticker ju upp ibland och sådär. Och Edqvist har sett helt okej ut, så absolut. Han är bra i sina stunder, men det är lite tunt alltså.
Ja, ibland har det varit svårt att få hur man ska. Nu har man ändå lyckats göra en del mål, men inte ta segrarna. Det är också lite bakvänt. Men man har ju spelare, och jag vet inte riktigt hur man egentligen tänkte använda Antonio Jakob i laget, som har alla kvaliteter, men alltid är förpassad till bänken som en slags super sub där. Där har vi en outnyttjad kraft egentligen.
Målvaktsfrågan är ju ett... Ja. Det är ju en käpphäst på något sätt. Det kommer ju... Ja, jag vet inte. Varindra är ju grym. Och Jonsson behöver nödvändigtvis inte vara dålig jämt, men det är en försvagning.
Det är en liten försvagning, ska jag säga. Och sen då hänger det ju också ihop med hur man hanterar det här. Så hur bra mittbackarna är egentligen.
Ja, verkligen. Och synken mellan dem och målvakt, såklart, och allting så.
Jag tänker att vi ska knyta ihop säcken, Stisse. Först och främst så vill jag att du så gott du kan ska försöka prata kring hur du tror, vad som blir viktigast för Gävle och Sandviken här framöver. Vad behöver de göra för att stanna kvar i den här serien, eller har de det redan i sig?
Ja, för Gävle handlar ju om att börja vinna matcher, om det skulle vara så enkelt. Och till slut hitta rätt. Sen tror jag också att man har haft lite skadeproblem faktiskt. Man har haft York Rafael, som är en väldigt skicklig wingback, till och från i matcher. Och man har Kristoffer Aspgren som spelar på högersidan i fjol och var väldigt framgångsrik, varit skadad. Och det har Edqvist vikarierat det egentligen. Jag tror att det där är en grund till GIFs offensiv, att man får ha båda sina wingbacks på planen samtidigt, för då får man ett större hot över hela planen. För där var man väldigt bra på i fjol. Det tror jag är nyckeln är egentligen, och då kan man nå fram till de här chanserna.
Och Sandviken?
Sandviken tror jag har fått exakt en sån start som man skulle vilja ha. Jag tror att man fick med sig självförtroende från den här matchen också. För de handlar om att fortsätta odla det spel man har. Och dessutom undvika att få skador. För man spelar egentligen bara med två mittback och man har ingenting annat att stoppa in på den posten. Och vi snackar om att det är ju en riskfaktor. Och det är tufft då i Superettan när bollen kommer in i egen box egentligen.
Mm. Johan, jag ger ordet till dig. Det låter som att Gävle har mer att jobba på än Sandviken. Om Sandviken behöver bli bättre på det de gör, men Gävle behöver vinna matcher. Det låter ännu svårare.
Ja men alltså Sandviken, jag har väl varit väldigt positiv till Sandviken, men det är också för att de är lite så. Det är kul när det kommer upp Division 1-lag som inte är rädda för att spela sitt spel, och det är ju kul med en pigg liksom nykomling och liksom Gävle blir lite ja, men det här gråa maskineriet på något sätt, och Sandviken kanske lite poppiga. Sen får man väl se vilka som efter 30 omgångar är bäst av de två, men det känns lite som att, ja, men Örebro-Degerfors-grejen som har varit de senaste åren, där Örebro har varit det gråa och Degerfors kanske det poppigare.
Mm. Ja, kanske inte är helt fel ute. En sista fråga, jag vet att det är lokalfotboll i Gävle och Sandviken som du skriver om, Stisse, men vilket lag vinner Superettan?
Jag tror nog till slut att faktiskt att Öster klarar av att vinna en serie.
Då tror vi samma sak, fint. Tack så mycket, Stisse Åberg. Det var supertrevligt detta.
Kul att vara här.
Ja, Johan. Det där var väl trevligt.
Verkligen. Kul att få lite Norrlands uppdateringar, tänker jag.
Ja, exakt. Det kändes som att när du pratade om att Gävle som en fin nykomling, så, eller Sandviken menar jag såklart, att det absolut hade i beaktning att det ligger lite närmare laget du sympatiserar med.
Ja, vi är inte så bortskämda med att ha flera lag från trakterna här, så att nu när det är fyra lag, jag tycker det är kul, och jag tycker extra kul om det inte är en så grå, trött, gammal, och nu menar jag inte att Gävle är det, utan bara att det kommer upp en pigg nykomling och att det syns att det går att göra det på de här breddgraderna också.
Ja, jag känner när du sa just det att du kanske också syftade på att det inte var ett FC Stockholm som gick upp till Superettan.
Exakt, det är ju en klassisk, verkligen klassisk klubb. Den är ju dessutom först i maratontabellen av alla norrländska klubbar, tror jag. Men då fick ju de också vara med i Allsvenskan från start, vilket inte vi fick.
Nej, men exakt. Det finns väl några appearances på 30- och 40-talet där. Kanske inte lika mycket 40, men 30 i alla fall.
Verkligen.
Ja, supertrevligt med Stisse, ett derby som hade allt. Jag tycker att vi sa ju inte emot Stisse där, och det är ju inte så konstigt, för det handlar ju bara om uppfattning. Men både du och jag står väl ändå fast vid att det där röda kortet, jag tycker absolut att han ser att han ligger där, och han kollar ju bak på honom och det ser ut som han har tid och han har plats att sätta ner sitt ben på, men han fortsätter flytta det lite längre till låret och sätter ner det där istället.
Jag tycker han trycker till och med på slutet. Alltså nästan vrider om foten på något sätt. Alltså för mig är det övertydligt att han gör det.
Ja.
Alltså det är på den reprisen jag har sett, så ser det verkligen ut som att han tittar vart han sätter benet och gör så vrider om typ på foten.
Ja.
Som sagt, jag har liksom ingen... Jag har ingen anledning att tro att han är en ondsint eller dålig människa. Liksom. Men jag tycker att den här situationen skulle absolut kunna vara direkt rött om man hade sett det. Liksom.
Ja, och i det säger jag faktiskt inte emot. Du vet ju att alla som lyssnar på oss, de gillar ju sina klubbar och absolut ingen annan klubb. Så när vi missar att prata om andra matcher, då får vi höra det. Så vi ska ta oss an de andra matcherna som spelades. Och så får vi väl kanske höra att det är lite kort. Men det här var ju matcherna, eller... veckans match, det var ju D-match och allt, så jag tycker det var trevlig halvtimme, men nu ska vi prata lite Landskrona-kiken först och främst, tycker jag. Landskrona, hemmalaget som ett två olika lag den här säsongen. Ett borta på konstgräs som man ofta får spela på bortaplan och ett hemma på sin faktiskt väldigt fina matta Landskrona IP har fått den här säsongen. De krigar ju till sig en vinst. Man måste kriga mot Kiken. Det är, liksom, det är så man vinner mot dem. Och det gör de här.
Ja, verkligen. Jag tycker de har ganska många olika lager i sitt gäng. Alltså just att kunna kriga till sig. De kan också sambalira till sig en 4-0. De kan göra mål på ganska rakt sätt och de kan spela sig igenom en helt lag, känns det som. De oväntat, med tanke på vilka spelare de har tappat senaste åren och att de fortsätter. Man borde ju inte vara överraskad av att de tar in och hittar liksom fynd. Men någonstans så brukar man ju inte kunna göra det i all evighet och bara fortsätta. Men extremt imponerande, måste jag säga.
Mm, absolut. Och jag tycker att en sån som Vincent Sundberg är väldigt bra i den här matchen. Har väl varit en av de kanske namnen som han har fått upp ögonen mest för under den här säsongen. Och sen i anfallarna såklart med Kofi Asares första omgång och sen Fredrik Iler som gör mål på mål här. Det är ju också ett klassmål. Alltså det är en otroligt lång utspark, men med tanke. Och sen är det ju en Vincent Sundberg som bara drar ifrån sin försvarare där. Jag tycker Odeblad halvjoggar lite i fattbollen när man ser det i repris där.
Jag
tycker det är lite svagt, för jag menar, jag är själv försvarare och jag är klappkass, men man vet ju att du ska ju i alla fall springa vad du pallar tills du är på rätt sida bollen. Han joggar ju någonstans sidled med Vincent Sundberg för att tro att tajma den där bollen. Men då är han ju på fel sida sen och är lite bakom. Och ja, halvbra försvarsspel får man säga. Men sen är det väldigt fina kona. Vincent Sundberg lägger in den fint och Fredrik Iler är sylvass som han är framför mål. Och sen håller de tätt och det får krigas. Jag såg en fin omklädningsrums upptagning där Max Mulder håller tal efter matchen och verkligen betonar vikten av att kunna vinna på olika sätt, och det gör de ju här, Landskrona.
Ja, men först Sundbergs duell, jag tycker både med fart och med en slags styrka mot en mycket, mycket större spelare, alltså rent visuellt i alla fall. Men sen när han liksom har vunnit den och tagit sig förbi, då, även då joggar han ju Rodeblad. Det ser så väldigt så jaha, han gick, alltså jag vet inte, det är inte det som kännetecknar Kiken liksom, tycker jag, men
nej,
jättebra gjort såklart, och jättebra passning in och bra att gilla det där, och kanske inte lika bra målgest, han har ju lite olika grejer han håller på med.
Jag tänkte ta upp det är ju, jag tänkte möjligtvis om man kunde sträcka ut en hand till Landskrona supportrar om det finns någon som lyssnar på den här podden. Men den här målgesten är ju väldigt, alltså den är ju genomtänkt. Det är ju någon form av ben som läggs upp, eller högerbenet slängs upp på sitt vänstra knä och sen äter han från sin hand x antal gånger med någon skedliknande gest. Jag vet inte, men jag hade velat veta vad
är den här
tittar för? På. Nej, men exakt. Plockgod kanske.
Ja,
det hade ju kunnat vara någon form av peak.
Ja, det är ju något med att äta, antar jag.
Ja, det är väl det enda som är tydligt att han gör. Men Landskrona, otroliga på IP och sämre på bortaplan. Men jag imponeras av dem, och vi har ju pratat så många veckor här om att det är flera lag som kommer vara där uppe. Men Landskrona blir mer och mer givna att det är ett av dem i alla fall, känner jag.
Ja, alltså vis av erfarenhet från i fjol så kanske jag ska vara något försiktig och döma efter så kort tid, men jag tycker de ser väldigt bra ut. Sen så får man väl se då med just det här att man inte har så mycket etablerat kanske då, alltså tagit in så mycket etablerat. Ja, men vad som händer om det blir skador och om de säljer Sabic och jada. Men två korta saker om den bara. Dels så skrev jag en tweet efter vi hade mött Utsikten. Den fick ju nytt liv efter den här matchen. Alla Landskrona supportrar som citat retweetade den och var också märkbart irriterade över Utsiktens sätt att spela fotboll. Jag tror de hade 5 gula också, Utsikten, den här matchen. Och sen så var det en sak till. Ja, jo, verkligen. Och det är väl ingen överraskning. Och det är knappast jag som har kommit på det. Men det var lite skönt att få bekräftat att det inte bara var min liksom enögda GIF, öga som såg hur det såg ut. Sen så var det jag läste en intervju med, det var med Melker Jonsson och Koffi Asare och det var väl, men Bruselius och allihopa, Stockholmsgänget där liksom. Och frågade de Bruselius först och då sa han, ja, jag kanske inte varit helt såld på stan först. Och då tänkte jag att så här, men nu älskar jag stan. Men då fortsatte intervjun bara med, ja, vi är ju bara här för att spela fotboll. Det är ju inte Stockholm, det var ju bara så här, att det lät ganska mörkt på många sätt.
Ja, nej, jag har inte sett intervjun, men väldigt stockholmskt av dem kanske. Och tro att...
Ja, otroligt, otroligt.
Enda staden i Sverige någonstans, resten är orter.
Koffe, så hade berättat att han hade en granne som efter varje match knackade på och pratade med honom om matchen i 30 minuter.
Det är ju någonting man hade älskat.
Ja, varje gång man vinner, ja.
Ja. Men jag rullar vidare här. Du ska få prata kort om...
Eller, ja, gör det.
Eller, ja, men hyfsat kort i alla fall. Giffers Varberg 1-1. Vi är ju ganska långa och många matcher kvar. Mm.
Ja, det behöver inte bli så långt. Det är en ganska dålig fotbollsmatch i perioder och det är ganska mycket bra i perioder. Jag vet inte, vi kommer ut ganska dåligt igen. Jag tycker vi har gjort det nu väldigt många matcher i rad. Vi saknar ju Pontus Engbloms liksom targetspel och hans uppoffrande försvarsspel och allting. Även om Bengtsson för all del också är bra på att sätta press och allting och gör ju mål i den här matchen också. Så har vi haft, vi fick ju några skador inför kiken och sen har det varit lite ihållande att det har varit en del som har varit borta liksom. Men jag tycker att vi äter oss in i matchen i andra halvlek, vi kommer ut ganska bra, vi gör mål tidigt och sen så släpper vi in mål på en mycket, mycket märklig situation där vi har, som jag upplever det, nu har jag inte kanske sett om den idag, men som jag har sett det så här, har vi 5 spelare på första stolpen. Och hörnan är bedrövlig så den slås på vår första gubbe helt ohotad, ingen spelare från dem är där och han lyckas ju skarva upp den i första krysset liksom.
Ja, han behöver
det är
inte
klart att det är otur och sådär, men
Burman,
nej och någon måste, alltså, det är väl det också så här, kommunikationen, prata, och vi har haft extrema problem på defensiva fasta, det är liksom det man har pratat om hela tiden, och nu när det inte ens blir en bra fast situation utan att vi verkligen ha kontroll på den, då lyckas man ändå ställa till det.
Men det känns ju inte som att, om jag ska få vara hård här, det är ju inte brist på kommunikation, det är ju bara alldeles så dåligt av Burman. Alltså han ska ju bara stånga iväg den
kommer
mot hans panna.
Ja, jag förstår inte hur han liksom lyckas få den bakåt och varför man skulle vilja. Alltså det är så, ja, jag vet inte, det är svårt att begripa. Men sen tycker jag att vi efter det så har vi ju jättemycket boll. Gustav Nord är ju otrolig, allt går ju via honom i stort sett. Finne är ju med och vi, ja, jag tycker att vi hade kunnat vunnit den här matchen, men jag tycker inte heller att det nödvändigtvis behöver vara orättvist med 1-1 liksom, utan att jag tycker att jag tycker inte Varberg var särskilt bra heller.
Nej, och 2 iakttagelser som jag har, du får svara på båda. Den ena handlar om Varberg och det är ju att Bjärkebo går bara från klass till klass. Jävlar, vad han är fiffig också i sista tredjedelen. Det är få spelare som man känner har sin... Alltså, många är väldigt duktiga på många delar av plan, men i sista tredjedelen när det ska avgöras, där är han jädrigt bra. Och sen en annan spaning, det är ju att den gode Jonas Olsson ni har i mål där, alltså han greppar ju inte en boll. Det boxas.
Ja, först och främst Bjärkebo blev ju seglade upp som en favorit i fjol. Jag tycker att han är otroligt rolig att se på och skulle gärna ha haft honom i mitt lag. Jag tycker han är jättebra. Han kommer bli viktig för Varberg tror jag, sett över säsongen. Han skulle kunna bli riktigt bra, känns det som. Olsson, det som pratas om på läktarna hos oss och generellt om Giffarna, att det är skönt att ha en stabil första mål. Så det, jag tycker att han är det i mångt och mycket. Men den spaningen behöver inte vara helt fel, för att målet vi släppte in mot Kiken, då tappade han ju en skopa. Nu regnade det och sådär, men när du säger det så har det varit lite si och så med just greppa bollar. Sen är det ju skönt då att man istället, när han väl boxar, så boxar han dem långt bort från mål. Så att det är inte så att det blir direkta farligheter. Men det är någonting där som inte känns helt hundra faktiskt. Jag håller med
dig. Nej. Och innan jag frågade hur det känns efter den här matchen, så tänkte jag bara säga att du får hålla det kort, för jag vet att du har mycket känslor kring varje match. Och jag tittar på klockan ännu en gång. Vad känner du nu kring Giffarna? Är det okej?
Ja, det är väl det. Alltså, den här matchen var lite konstigt. Det var ganska avslaget innan. Det var ganska alltså, väldigt onödig förlust. Eller så här, onödigt att vi inte vinner. Samma som det var onödigt att förlora mot Utsikten. Men det är ju så. Vi har ju det här laget nu. Och om man nu ska göra på det här sättet, så kan man inte börja skrika rakt ut redan nu, tycker jag. Även om jag förstår de som säger att vi borde ligga högre upp och att vi inte ska. För jag tycker att vi ska vinna den här matchen, verkligen. Men jag är inte heller liksom nedslagen eller tycker att det är... Å andra sidan går det fort då. Och skulle man torska nu mot Oddevold borta, då skulle man kanske börja tycka att vi måste börja vinna mellan varven också.
Ja, men verkligen. Nästa match på mitt schema, jag ska säga att vi spelar in tisdag. Så därav har Skövde och Oddevold inte spelat. Så nästa jag tänker att jag vill prata om, det är ÖIS mot Östers IF. Ja, apropå vatten på kvarn, Johan. Vatten på en Adolfsson. Kvarn har du ju banne mig fått här.
Ja, alltså. Vad är det som händer? Vad är det för situation? Vad gör de? Helt ärligt. Alltså, det ser ut som att det är lagg på FIFA. Ja. Som att det är delay. Och så trycker han på glidaktningsknappen och så blir det lite för sent. Så att det liksom fördröjs. Alltså, det är så dåligt. Varför sätter de upp Adolfsson? Alltså, det är väl inte han som ska sköta upp spelen därifrån, eller?
Nej, men det går ju någon form av axénpsykos i de svenska serierna. Och alla ska väl hålla på sådär.
Ja, det här är nästan värst av alla, tycker jag. Alltså just när att han mottaget och sen lyckas ta en straff. Alltså det är... Ja, herregud.
Matchen i övrigt är ju en kul match att se. Det var ju ett fantastiskt behärskat avslut som Isak Dahlqvist får till 1-0. Och sen har ju Örgryte superchans efter hörnan. Det ska vara mål, den nickas utanför. Och det följs ju av det vi precis pratade om, att Adolfsson tar en straff, eller orsakar en straff. Och 2-0 där. Och sen Örgryte är bra, de avgör inte. Alibäck gör offside-mål innan han till slut får avgöra den här matchen i luftrummet där ÖIS, ja, jag vet inte hur många vi har varit inne på det, men de är ju erkänt svaga där sedan poddens start, får vi nästan säga. Det osar inget lugn i straffområdet när ÖIS spelar.
Nej, det känns som att det inte spelar någon roll hur mycket de leder med, så blir det liksom oroligt ändå. Någonstans. Man är ju aldrig lugn över att det ska lösa sig riktigt för dem. Jag har ju inte haft så höga förväntningar på Örgryte, och jag tycker att man har fog för att vara orolig. Jag vet inte hur orolig, men jag tycker inte att det ser jättebra ut. Tyvärr.
Nej, så är det.
Vad känner du?
Jag tycker att de spelar bättre för varje match som går. Jag tycker att den här insatsen är en bra insats, men det kännetecknar väl de flesta lag som är i botten.
Ja, det är klart.
Och liksom riskerar att ramla ut. Att det är väldigt ofta man tycker att man spelar en bättre fotboll än vad poängen förtjänar. Eller vad poängen visar. Måste ta resultat alltså. Och sen, jag tror på det någonstans. Jag tror att Örgryte, om de bara kan få till en stabil plats och inte bråka med om att åka ut de sista två omgångarna, då har de kommit så långt på sin väg som de behöver för att fortsätta känna ett lugn inför nästa säsong, och att Andreas Holmberg blir kvar. För jag tror ändå på att han kan få till det helt okej där, om inte till och med bra. Men ja, det måste börjas ta mer poäng. Absolut. För att man måste ta poängen, annars blir det kommer bli jobbigt om det fortsätter så här.
För det är 6 poäng nu på 2 matcher, va? Det var väl sista minuten mot Östersund också, de släppte in 1-1, eller?
Ja, exakt.
Archimedes från Guatemala som dök upp där och struta. Det är ju liksom, det är väl det lite som i Gävle då, att man har spelat bra och så vinner man inte. Och man kan känna att man kanske spelar bättre periodvis, och det är ju jättestarkt att ta poäng mot Öster naturligtvis. Men det sätter sig ju i huvudet såklart.
Så är det.
Så att man måste ju börja ta några stegrar.
Det är 3 matcher som är kvar. Sorry att jag avbryter dig. Men jag tänker att jag ska summera dem kort och kanske ställa någon enstaka fråga till er. Så får ni supportrar ursäkta om vi inte tar an era lag så mycket den här veckan. Det blir mer i nästa. Men Helsingborg spelar 0-0 mot Östersund. Det är helt sanslöst att de gör det. De har så många chanser så att det är helt galet. Men jag vill fråga dig. Ska det inte vara straff till Östersund där i minut 90-91 när han är väl ändå i ryggen och inte från sidan och trycker ner ÖFK-spelarna, fast det är svårt.
Ska det vara straff till Östersund? Jo, ja, det kan det vara. Det kan absolut vara straff. Ja, det kanske är straff. Hur pass tydlig tycker du den är?
Nej, jag tycker att den hade kunnat dömas. Jag tycker att den är mer straff än inte straff. Men det är absolut ingenting jag som neutral i det här avseendet rasar över. Inte alls. Så det är svårt. Men jag har ändå sett den några gånger. Den är svår. Min nästa take, eller min nästa tanke jag vill att du ska svara på, det är Trelleborg mot Degen 1-1. Det är ju ett orimligt fult mål som Hadis Alikarim gör. Självaste målet är väl okej, men flipperspelet som bygger upp är väl vad det är helt enkelt. Däremot, fan vad man uppskattar en sån knee-slide, alltså när han ska då glida på knä som målgest och det är så torrt i gräset så han bara stannar upp och glider inte en centimeter. Har du sett det?
Ja, det är någon slags Klinsmann som dog av, ja. Kändes det som. Han behövde nog det där målet, känns det som. Jag tycker att han är ganska bra i sina stunder. Jag tycker att han var det i Örgryte innan han lämnade för J Södra också. Men det känns inte som en spelare som man kanske behöver ha, liksom att det inte rullar på riktigt. Så att det kan vara bra för Trelleborg att få igång honom. Men,
ja, det tror jag absolut. Pashang på rätt plats som vanligt. Det är väl bara att sätta punkt där egentligen och hylla honom ännu en vecka.
Ja, absolut. Sen vill jag bara slå ett kort slag för att jag tycker att mattan kändes inte så bra. Det konstiga mål, det studsade väldigt konstigt.
Ja, nej, det var nog inte den mest lättspelade mattan. Nej, men heller absolut inte den sämsta vi har sett, får man väl säga. Eller?
Nej, det finns för grader.
Ja, det finns alltid grader. Och så har vi Öster, tänkte jag. Så har vi Örebro som tog emot Brage och vann igen. Kalle Kula och Björnstad som får göra 1 och 2-0. Kamo S fick också komma in i målprotokollet till slut den här säsongen. Kul för Örebro som kommit igång lite.
Ja, det är så lite som krävs ju för att du ska börja. Alltså det såg ju nattsvart ut verkligen. Mm. Och sen så vinner man en match och sen då kan man. Sen tycker jag i och för sig att Brage då kanske underpresterar också. Men som sagt, en sån här match torskar ju Örebro för några omgångar sedan då. Det är jätteimponerande och jag vet inte hur Gärde vill spela. Jag fattar inte det riktigt. Jag tycker att det är jättesvårt att hitta linjer i vad han vill med det här laget. Men ibland så hittar de perioder där de vinner uppenbarligen. Och, ja, jag blir inte klok på Örebro.
Nej, det är väl lite likt Örgryte där att man kanske behöver en säsong till. Där man gör en bra säsong. Kanske bättre än vad man hoppas eller vad Örgryte behöver. Men om man kommer någonstans lite högre upp i alla fall. För att det finns inga pengar i den klubben heller. Och man betalar ju lön till 300 tränare. Och det har jag varit inne på så många gånger. Bara man får det okej, så kanske det kommer. Vad tror du?
Nej, alltså, alltså för det första så har väl Järdlers tredje säsong som huvudtränare, eller ja, men jag tror typ det. Sen säger jag absolut inte att han har haft bra förutsättningar alltid. Ja, vänta nu, Joel fick ju kicken. Men 2022.
Axel Kjell blev ju tillbaka som
2022. Ja, just det. Det var ju det kretsloppet, precis. Och så kanske Järdler kom på sommaren där eller något sånt där. Nej, jag vet inte. Skitsamma. Men två andra då. Men som sagt, jag tycker inte att... Jag vet inte riktigt. Jag tror inte på Järdler över tid. Men i det här läget så tror jag inte att Ancelotti kanske hade kunnat gjort skitmycket med det här materialet. Alltså de har ju en otroligt tunn trupp, Örebro. Och de är ju beroende av att nyckelspelarna håller, för att annars kommer det bli jättetufft, tror jag. Så det kan man ju säga om många lag, men i Örebros fall tror jag att det är liksom av yppersta vikt att Kalle Kula är hel och att Kron är hel och jada jada. Så att jag vet inte, jag låter mig inte luras av de här två segrarna, men det är imponerande att de tar dem.
Fem matcher spelade, Johan, vilka vinner Superettan?
Ja, jag vet inte. Degen kanske.
Degen kanske. Ja, men tack för ett helhjärtat svar med lite ironi. Och tack till alla er som lyssnar. Det här har varit Superettan-podden som görs av svenska fans. Vi hörs igen nästa vecka.